Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, välkomna till MMA-podden. Ja, jag får helt enkelt börja med att be om ursäkt. Vi har haft tekniska problem under dagens inspelning. Förra gången var det jag som hade klantat lite och glömt att slå på multitrack när jag spelade in. Den här gången slog jag på multitrack, men det verkar som att Martinez mick på något vänster glappar på hans ände, så vi håller på och kollar vad det är för problem, eller exakt, han håller på och kollar upp vad det är för problem. Så jag har valde först att inte släppa del två för att det var för mycket problem och det är väldigt svårredigerat. Men här kommer del två, men det kommer vara sämre ljud med tanke på att ni får höra min inspelning från Martinez, den som då går via telefon och till mig. Så att det kommer inte vara perfekt ljud på Martinez sida, men ni får i alla fall ett till avsnitt. Så jag hoppas att ni kan ha lite överseende med detta, så kommer vi se till. Hoppas. Vi håller tummarna för att vi har löst det här till nästa vecka. Här kommer avsnittet. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world. Ja, välkomna tillbaka. Det här är då veckans del två. Om ni vill höra oss prata om huvudmatchen och lite brutala cuts som uppstod på det här galan, så är det bara att hoppa till veckans del ett. Vi går vidare. Josef Pfeiffer mötte Allen Amedovski. Och ja, det här var ju en brutal knockout i den första ronden. 3.55, sen var det en rejäl träff. Hade domaren bara varit lite snabbare in, så hade inte Pfeiffer gått in för andra slaget. Man såg att han var klar men tittade på domaren, som inte direkt stoppade, och då klev han in och gav ett slag till. Allen Amedovski, vad kan man säga? Han har inte haft en jätteskön resa i UFC.
Nej, alltså han är, jag tycker faktiskt han är en av de mest endimensionella killarna i hela USA:s stall, oberoende av division. Han har faktiskt slagit ett par lite halvbra killar, men jag börjar undra om inte det är liksom nästan lite tur och dåligt. Liksom, han tog sig in i UFC efter att ha knockat Ibrahim Mané. Som, för de som inte känner till Mané, har liksom slagit David Jakobsson. Han har haft en del bra vinster i Brave. Och det är ändå en hyfsat imponerande vinst. Men det kom 12 sekunder in i första ronden, och det kan vara sån. Det kan ibland vara svårt att döma hur bra en fighter verkligen är efter 12 sekunder, även om det är en imponerande prestation. Men jag tyckte redan efter hans debut med Krzysztof Jotko, så märkte man att okay, den här killen är en ganska endimensionell striker. Och till och med endimensionell MMA-boxare, liksom inte jättebredd arsenal. Sen så blev han knockad 14 sekunder av John Phillips, och då var det okay, så han är en lite halv endimensionell MMA-boxare som kanske inte har bästa hakan. Så fort jag såg den här matchen så, och bara tog ett snabbt klick på Joseph Pfeiffers record, så insåg jag bara typ, men den här killen kommer utan tvekan att avsluta Amedovski i första ronden, och det var exakt det som hände. Liksom, jag är inte ett dugg förvånad. Den här matchen, sen Julian Robertson mot Maria Agapova, de två bara typ, fan, jag vet direkt vad som kommer hända i de här två. Så ja, ingen stor överraskning där. Fan, Joseph Pfeiffer verkar vara en riktigt skön, sympatisk kille däremot. Han verkar vara en skön fiskfläkt.
Mm. Nej, men definitivt. Jag underhållande, och som sagt, jag är kanske inte jättechockad över att Amedovski åkte på torsk. Han ser för avvaktande ut i hela matchen igenom. Man märker att den här killen har x antal förluster i ryggen och att det spökar. Det spökar. Oh, ja. Jag tror han visste själv att torskar den här så kommer jag ryka. Och, jag vet inte, det är tydligt bara att hans självförtroende där inne är jätteoff. Så det kanske är bra för honom att bli klippt från UFC och sticka någon annanstans för att istället ha känslan att för detta UFC-fighter och vinna på de liksom mindre än scenerna. Men nej, jag tror det är nog bra för honom att få lämna UFC, för han är inte gjord för den organisationen, i alla fall inte just nu.
Nej, uppenbarligen inte. Och som du säger, alltså, han är ju main event på många mindre galor. Där. Lite synd att Svida, jag vet att han nog den enda makedonen som har varit i UFC. Jag tycker att det är lite kul när man ser liksom nya fighters som inte varit representerade i UFC innan. Och sen så tycker jag att makedonen har en riktigt fet flagga också. Jag är lite flaggnörd. Så lite synd att vi inte kommer att se den makedonska flaggan igen i UFC på ett tag. Men alltså, Venator i Italien, han är ju baserad i Italien.
Ja.
Men det finns många bra matcher för den där. Liksom. Lite lägre rankat motstånd. Ger han en lite snäll match i Venator så han kan bygga upp ett rykte där. Och han är 34 så han har kanske inte jättemycket kvar i sporten.
Nej.
Men jag tror som det är att han nog kommer att platsa bra i lite mindre organisationer.
Och Pfeiffer, fin debut. Nu får vi bara se vad UFC tycker att han ska få härnäst. Han kan ju definitivt slåss väldigt snart. Så skulle det bli ett avhopp emellan vikt i de närmst kommande galerna, så tycker jag bara att han ska räcka upp handen och säga I'm in. Så får vi se om han får kanske något sånt. För att han borde just nu bara så kallat stay ready och bara vara helt beredd på att hoppa in om det skulle knasa. Att någon fighter
försvinner. Han sa att han ville ha lite tid... lite tid att repa sig. Han har gått två matcher på två månader.
Ja,
liksom i Contender Series och sen detta. Så jag tror att han sa i vinstintervjun att han ville ta en liten stund att vila kroppen, vilket jag kan förstå.
Mm.
Liksom två training camps, två matcher på så hög nivå. Alltså, nu är det inte Kalle Anka-organisationer där han möter debutanter. Alltså, det är en Contender Series i UFC. Så jag fattar att man vill vila kroppen lite och sådär. Men alltså, jag tror som det är egentligen att det hade inte varit dumt att få redo.
Mm.
Så att han kan nog röra om lite grann i divisionen.
100%. Det är jag rätt övertygad om att han kan. Du nämnde tidigare det delade domslutet där i Rodrigo Nascimento och Tanner Bowser. Jag tyckte inte att det här var någon jätteunderhållande match, om jag ska vara ärlig. Jag tror att jag började nog stänga ner lite min fokus någonstans i mitten på andra ronden vad gäller den här matchen. Så jag har så här ingen åsikt delat domslut eller ej, om jag ska vara ärlig. Men vad var din tanke där? För du reagerade på det med 30-27, sa du.
Ja, alltså, jag ser inte hur man kan ge sig alla tre ronder. Och jag menar, jag säger det varje gång. Alltså, den inkvoterade tungviktsmatchen som inte är där för att det är en jättewowig match, bara för att det är en tungviktsmatch. Jag har rätt varje gång, för att det är aldrig bra matcher. Ingen match jag var superinvesterad i. Jag gillar Tanner Bowser lite grann. Ändå, typ som en kanadensisk redneck med sin hockeyfrilla. Mm. Sådär. Och han såg ut att vara i bättre form än någonsin i denna matchen. Han har haft lite otur med domslut. Jag tyckte han gjorde betydligt mer skada än vad Nascimento gjorde. Jag tyckte Nascimento mest hade position. Och jag menar, matchen var i Las Vegas. De har ju anammat de nya reglerna gällande liksom poängsättning. Enligt de nya reglerna, där position inte räknas på för positionens skull, så tycker jag fan Bowser ska vinna matchen. Alltså, jag blev liksom frustrerad, för att ibland känns det som att domarna typ, ja men absolut, skada och impact är liksom det viktigaste. Och sen så ibland ser man sådana här matcher där de går på typ tidigt 2000-tals bedömning, att typ, bara du håller ner den så vinner du ronden.
Mm.
Men hur ska jag, vilka regler ska jag förhålla mig till? Vilken poängsättning ska jag förhålla mig till? Hur ska jag som tittare veta vad som är de viktiga poängvinnande momenten i matchen? Jag tyckte detta var ett klockrent exempel på det. Jag tyckte Nascimento gjorde knappt en skada. All skada. Det kändes ju farligt när Bowser träffade med sina kombinationer. Det kändes absolut inte farligt när Nascimento bara höll ner honom. Så ja, alltså ingen match att liksom stå och strida för egentligen, för att ingen av dem tre wowiga fighters som matchen ser väl ganska tradig, men ja, igen ett bevis på att fan, om poängdomaren inte ens kan vara överens om hur man ska döma, hur ska vi på utsidan vara överens om liksom hur vi ska tolka matcherna?
Ja, nej, det är jättesvårt. Alltså det är jättesvårt. Jag tycker Tanner Bowser är ganska rolig, inte bara för att han har varit med, att han är en MMA-meme sen ganska många år sedan, men han det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var, som skulle möta Cyril Gann, och då dök upp en tweet från Tanner Bowser som säger: jag har en vän som det här motståndarteamet borde ta in när de ska möta Gann, för att han visste precis alla fel som jag hade gjort när jag mötte Cyril Gann, så de borde höra av sig till honom. Jag får med att han hade gjort en mention på den här killen som såklart inte har någon MMA-erfarenhet alls. Men det var så sjukt roligt. De borde anlita honom, för han visste precis alla fel som jag hade gjort under matchen. Så han har lite humor alltså, också. Digga.
Ja.
Men en
match... Men vad fan, kolla ut sådden, varför inte liksom?
Exakt, ja. Exakt.
Jag satt och gillade honom.
Ja, det är sjukt bra. En match som jag tycker var så ruskigt bra, och den här prestationen, den stal nästan hela galan för mig. Anthony Hernandez mot Marc-André Barriol. Alltså, jag vet inte ens var jag ska börja med den här killen. Han har 10-0, han har en knock, 7 sub, det här, nej just det, den här var inte hans första knock, utan det här var en sub. Han har bara torskat mot, eller vänta, han har torskat mot Marcus Perez, han har torskat mot Kevin Holland. Men vad är det den här snubben gör? Alltså, han är som ett, du sa ångvält eller ånglok, jag vet inte om det var det du sa om Yadong, men alltså jag vet inte, jag hittar inte ens ord. Den här killen har sån sjuk press. Han har sån galen kontroll. Han jobbar med allt. Den här snubben definierar verkligen MMA på ett sätt för mig. Han bara kör över sin motståndare. Låter dem ställa sig lite upp, sliter ner dem igen. Han gör det så jobbigt. Det är slag, det är sparkar. Det är sån sjukpress. Den här killen kallas Fluffy, antar jag, för att han skulle någon gång i tiden ha varit Fluffy. Jag förstår inte ens hur han kan ha varit det, med tanke på brutala konditionen den här killen besitter. Alltså... han har på sina tre senaste då, sen hans förlust mot Kevin Holland, var en snabb match, det var en TKO, det var 39 sekunder in i första ronden, det var 2000, maj 2000. Sen har han avslutat Rodolfo Vieira, vilket han dels också submittar i rond 2, just av den anledningen som jag redan pratat om. Han konditionerar sönder Rodolfo Vieira. Sen vinner han mot Josh Fremd i april i år, och nu Marc-André Barriol. Det var bara en skolning. Shit, återigen, jag vet inte ens vem jag ska börja med den här killen. Jag tycker allting han levererar här var bara guld. Det var bara guld. Jag vet inte om han sken extra mycket för att det kanske var mot Marc-André Barriol, men det här var så otroligt bra. Och när jag satt och tittade på den här matchen så kände jag också, det är en sån här typ av motståndare som jag vill se chansat mot. Någon som har det här och kan testa honom på det han har, för att verkligen så här få se hur bra är han. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag blev så nyfiken på det. Att, fan, det är någon som har det här gamet som jag skulle vilja se. Och då blir det lite... det skulle vara intressant att se hur han hanterar det. Sen tror jag inte att Anthony Hernandez är den som ska testas mot Khamzat. Det är inte det jag säger här. Men någon med den stilen. Alltså, jag är så sjukt imponerad. Så jag lämnar över ordet till dig. Vad tyckte du om hans prestation?
Jag håller med. Hernandez höll på att stjäla showen fram till MMA-gudarna krävde blod och, typ, och så här, tvättade bort hans prestation med blodbad helt enkelt. Jag gillar verkligen att Hernandez, alltså, är han en tatuerad latinamerikan från Kalifornien, liksom. Jag känner igen mig där. Och han ser ut som André Stilis storebror.
Ja.
Jag tänkte på under den här galan, han ser ut som så här Pokémon Evolution-version av André Stilis. Ja, alltså, verkligen, han använder sin längd jättebra, alltså längd och räckvidd. Han är bra, alltså nästan lite DR-stil med liksom de här pressen och slagen som inte nödvändigtvis är 100% slag, men som sakta bryter ner. Och poängen är inte att de ska vara 100% slag. Poängen är att de ska helt enkelt distrahera dig, trötta ut dig, stoppa din offensiv genom att tvinga dig att vara defensiv. Jag var relativt säker på Hernandez inför denna matchen, men jag trodde inte han skulle totalt stänga ut Barriol på det sättet som han gjorde. Jag trodde ändå Barriol skulle kanske klara sig till ett domslut eller göra lite bättre av sig, kanske till och med vinna en rond. detta var spel mot ett mål nästan från start. Och ja, så Hernandez, han gör alla de grejerna du sa så bra. Alltså hans press är verkligen skoningslös. Han kan typ inte ta ett steg bakåt. Han hittar kombinationerna, han hittar liksom ytor att träffa på. Egentligen, han kanske till och med hade kunnat avsluta i andra ronden om han hade varit mer medveten om hur skadad Barrios var mot kroppen och om han hade höjt tempot lite grann. Men det är inte ens någon kritik så där, för att han avslutade ändå matchen i tredje, så det är liksom whatever. Ja, jag tycker han är jättekul att se på. Riktigt underhållande fighter. Verkar vara sympatisk och sånt. Han gör den typiska Kalifornien-grejen att slänga i fucking i varenda mening man gör. Alltså det är en riktig grej, tror jag. Alltså jag känner många killar i Kalifornien som börjar varje mening med fucking. Alltså det är en konstig grej, jag vet inte varför, men de bara typ "so I was fucking waiting for a bus and fucking it doesn't show up." Alltså de pratar så, jag vet inte vad det är. Men ja, fan, rolig jävla kille. Jag hade typ inte bangat på han mot Robocop egentligen. Det där känns som en rolig match. Men det kanske Hernandez mot Brad Tavares. Det där är en kul match. Jag tycker det finns många roliga matcher för han i divisionen potentiellt. Kanske mot Buckley. Egentligen, han mot Andrew Kwani. Alltså, nästan halva divisionen känns som rolig för Hernandez på grund av hans stil. Liksom.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, alltså jag är så imponerad. Jag var imponerad redan när han gick matchen mot Vieira, men alltså det här, det var något annat. Alltså det var sån, det var en oändlig press. Alltså den tar aldrig slut. Alltså tempot är högt för att han gör att det är ett högt tempo. Och som du sa, jag måste kolla statistik här, för att det är en sån sjuk output på honom. Nu ska vi se. Men alltså det här är ju nästan, oj, alltså det här är egentligen, det är så sjukt. Lyssna på slagen. Det är 53 från Barriold, han träffar med 25. Men det är bara 60 från Hernandez, han träffar med 39. Men det känns som att han har slagit mycket, mycket mer.
Ja, faktiskt.
Men sen har vi takedowns istället, 8 stycken av 14. Kontrolltiden är 8.45. Så det är det. Det är det här konstanta. Boom, slänga ner, låt han komma upp, rycka. Slita i honom, knäa lite, slå lite grann. Och man kan nästan tro, jag trodde typ han kommer att ha slagit typ 100 plus slag, så hade han slagit minus 70 slag istället, vilket blev nästan lite komiskt. Men alltså det är någonting som han gör bara, det känns som att fighten gick nästan i ultra, eller det var så snabbt tempo hela tiden, bara lägger press. Och det måste vara så jobbigt att möta en sån motståndare där du från sekund ett aldrig får en möjlighet att så här bara hitta ditt fotfäste, titta på din motståndare i 2 sekunder och sen köra. Utan det är hela tiden press, konstant. Och han verkligen bara körde över sin motståndare. Så ja. Jag vill se mycket mer av Anthony Hernandez. Jag vill se honom få ett tuffare test, som du sa. Buckley hade varit intressant. Hade varit spännande att se det. Kanske han mot Robocop hade också varit intressant att se hur han gör där. Men det här är en kille som jag tror att om han flög under radarn innan, så tror jag nog att folk börjar nog uppmärksamma honom. För det här var en skolning. Alltså. Han bokstavligen ägde Bariol från sekund ett till slutet.
Alltså egentligen på pappret så är ju hans vinst mot Rodolfo Vieira på submission mycket mer imponerande, just för att om man inte vet vem Rodolfo Vieira är liksom, så kanske det inte säger så mycket, men han är ju extremt slipad BJJ-killar. Han kallas för Black Belt Hunter. Alltså han är en av de mest meriterade BJJ-killarna som tävlar i UFC just nu. Och att Hernandez avslutar han via submission, alltså det är sjukt imponerande. Egentligen så tyckte jag faktiskt att det var Hernandez som var lite spiken i kistan på Vieiras MMA-karriär, där han liksom exposade honom på något sätt.
Ja.
Så, men detta var ju, det var perfekt att kunna öppna huvudkortet med detta, så liksom hans i den största matchen man ser. Definitivt, detta var, även om kanske på pappret att Vieira vinsten är mer imponerande, så var detta den vinsten som jag tror många kommer minnas för framöver. Och det kunde inte vara en bättre vinst än detta. Alltså verkligen, spel mot ett mål, skoningslös press. Han fick visa så mycket av sitt game. Ge mig mer, ta mina pengar. Fluffy, ta mina pengar.
100%. Vi går vidare neråt. Damon Jackson mötte Pat Sabatini. Jag visste inte om att Damon Jacksons bror hade dött bara för någon vecka sedan. Han körde över Pat Sabatini, avslutade honom via slag endast 1-9 i första ronden, och sen bröt Damon Jackson ihop totalt. Shit, det där är tufft. Alltså det där är riktigt, riktigt tufft. Jag förstår inte riktigt hur han pallade, men han kunde lägga alla känslor åt sidan och kliva in. Att förlora ett syskon är verkligen det värsta man kan gå igenom. Herregud alltså. Så jag blev väldigt glad för Damon Jacksons skull när jag fick höra hela grejen och blev väldigt emotionell själv i allting. Men fy fan, verkligen stort grattis till Damon Jackson.
Alltså jag tycker Damon Jackson har en så underlig och samtidigt imponerande karriär. Liksom. Han kanske kom till alltså, grejen är, jag kan ju säga han kom till UFC för tidigt, men han är ju 34 nu, så liksom egentligen borde han väl ha kanske imponerat mer i sin första vända i UFC, men då blev det liksom typ en förlust, en oavgjord och en no contest. Och detta, alltså jag trodde inte Damon Jackson skulle ta denna. Alltså Pat Sabatini såg ut att vara på en riktigt bra liksom vinstsvit i UFC. Han var obesegrad, det var typ 4 raka, någonting sånt där. Medan Damon Jackson, det känns som att han har varit lite upp och ner. Man minns fortfarande lite honom för den 10 sekunders knockout-förlusten i PFL mot Mavlid Shabulayev, eller när han blev knockad av Ilya Topuria. Så typ, det är de prestationerna som har typ suttit kvar lite grann på något sätt. Men sen så har han ju också ett par fina vinster där, och han fick det att se ganska enkelt ut mot en kille som ändå har lite hype i Sabatini. Så, och sen det, jag vet inte heller om det med hans bror. Alltså, jag känner mig så känslig på sistone. Jag vet inte vad det är, det blodet och detta. Liksom, ja, jag blev också känslig. Och, ja, fan, alltså det är svårt att inte glädjas för någon att vinna och sen att sen bryta ihop sådär. Alltså det, så detta är ju MMA. Liksom. Man ser en sån nästan lite skrällig prestation och sen ser de bryta ihop och sen får man höra att de lyckades med det. Trots den här motgången som de haft, alltså att Lorenz bror så tätt inpå, alltså det är svårt att föreställa sig ens. Mm. Och liksom 34 år gammal, och han som typ bättre ut än någonsin.
Ja.
Hey, hatten av till Damon Jackson. Alltså det, jag gillar också att han har ändrat smeknamn. I början så var han Damon Bleach Jackson, och liksom, nu kan han inte konkurrera med Li Ding Liang. Han har bytt till Damon Action Jackson, vilket låter bättre också. Så även där ett bra beslut.
Ja, jag tänkte att vi ska gå igenom tre matcher till lite snabbt här på kortet, och vi hoppar till Gillian Robertson mot Maria Agapova. Och det är egentligen mest bara för att det var en sån obehaglig submission. Alltså det var en rear naked choke i rond 2 från Gillian Anderson. Alltså jag vet inte vilket läge Agapova somnade i, men det såg nästan ut som att hon hade blivit knockad och blev så här helt stel i kroppen. Det var nog en av de obehagligaste submissionerna jag har sett på länge. Alltså.
Ja, verkligen. Alltså, UFC Smashmaker gjorde inte Agapova på tjänst med denna matchen. Jag tyckte man har vetat sedan ganska tidigt att typ, Agapova är typ bra i första ronden, men hon har noll grappling och hon har inte bra kondis. Och så sätter ni henne mot typ en av de bättre grapplersen i divisionen som har jättebra kondis. Shit, alltså vill ni bli av med Agapova? Är det det som gillar? Vad fan? Men ja, en ganska obehaglig submission. Jillian Robertson också, alltså hon är sån, hon är så ruskigt ojämn. Alltså, ibland ser hon jättebra ut. Ibland liksom, typ hon borde ha vunnit mot J.J. Aubrey. Det är en match hon ska vinna. Mm. Liksom, jag vet inte riktigt vad hennes tak är egentligen. Agapova tycker vi har sett. Alltså, hon är lite av en typ one hit wonder på något sätt. Hon har en cool look, rolig striking, men så fort hon tas ur sitt element så torskar hon typ. Förlorat 3-4 nu i UFC, ser inte jättebra ut. Men grattis Kanada.
Ja, men det är väl egentligen så man kan säga. Vi lyfte ju Javid Basharat och matchen mot Tony Gravely i början, eller innan förra avsnittet, att det skulle bli en intressant match. Vad tyckte du?
Hey, Shunan Mubarak, Afghanistan. Återigen, Javid Basharat levererar obesegrad, och hans tre senaste matcher har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker att han bara känns som en riktigt bra, stabil allround-kille. Jag var egentligen kanske inte jättehypad för Tony Gravely som motståndare. Liksom jag tyckte nästan att det kändes som att Javid Basharat har nästan redan slagit Tony Gravely i Trevor Jones. På något konstigt, alltså såklart de har ju skillnader sådär, men jag tyckte det kändes nästan lite liknande stilar och sådär. Så jag var kanske inte lika hypad just för att motståndet inte intresserade mig lika mycket. Men alltså jag vet, fan, han ser bra ut, han är bara 27 år gammal, håller precis på att liksom traditionellt sett komma in i sin prime. Visar inte några jättetydliga svagheter och sådär egentligen. Jag är mest bara sådär, jag vill se han mot lite bättre motstånd nu, för jag tycker han har visat att han definitivt klarar av denna nivån, och jag vill nästan bara se han igen. Det var min största takeaway. Jag var inte så förvånad över matchen egentligen.
Nej, jag tyckte den var väldigt underhållande. Det var en snygg prestation av Basharat, och det, men där fick vi ett litet katt med en skalle. Jag vet inte om det var i första ronden, om de slog in i varann och Javid åkte på ett katt ganska fort. Men han tog hem vinsten, och det här är en kille som, jag vet inte, han växer på mig. Jag vill se honom mer. Jag tycker att det är en intressant fighter att hålla ögonen på.
Och hans bror Farid har tagit sig till lusen just nu. Har vi Basharat-bröderna, båda två är obesegrade. Nej, vi ser en afghansk invasion i USA. Det var ju askul att se.
Ja. Sista matchen, Nicolas Motta. För inte så mycket att prata om där kanske, den var slut i rondet, men där ser vi det här med långa fighters som gillar att bara sträcka huvudet bakåt, som är väldigt vana vid det. Då går det som det går, och till slut så ligger man och sover i canvasen med endast 1:10 kvar på ronden. Jag kan bli frustrerad över det där. Jag kan bli så frustrerad över det. Det känns som att det är så här regel nummer ett. Ha inte hakan i luften. Det är väl typ så här, även om du inte kan MMA, så fattar man att om jag sträcker upp hakan i luften så är det stor chans att jag somnar. Sen bara för att man råkar ha den vanan av att jag är längre, så de når inte. Men sen möter du någon som är kort men har en sjuk räckvidd, då är du körd. Och får du sen för att gå upp en viktklass, så har du skapat en sån dålig rutin att så här, bara sträcka huvudet bakåt på det där sättet. Så jag kände nästan att det var så här, rätt åt Cameron Van Camp. Det var typ min känsla nästan. Om det där är din taktik, så då får du bara skylla dig själv.
Ja, alltså jag har väl egentligen, jag fattade hyfsat tidigt när Dan Camp förlorade mot Andre Fialo i sin nyårsdebut att okay, men detta är nog ingen kille som kommer gå jättelångt. Kollar man på killarna han mött innan, alltså det är inga stjärnor direkt, det är killar med liksom 10-6, 5-4, 10-7 records. Han har förlorat mot Bobby Volker, gammal är inte han nu, han är 43. Om du förlorar mot en 43, eller detta var 2019, så var du kanske 41. Om du förlorar mot en 41-årig Bobby Walker, ja, det säger inte jättebra saker om ditt potential i UFC. Nicolas Motta, minns han mest att han skulle möta min homie Damir Hadjovic. Den matchen blev ju inte av. Alltså, kraftfull liten kille. Han blev själv liksom avslutad av Jim Miller, men Jim Miller är liksom typ lite av en magiker ibland när det gäller de här lite nyare killarna i divisionen. Han lyckas slå killar som man egentligen på pappret inte riktigt ska. Jag vet inte riktigt hur långt något kan gå egentligen, men jag är intresserad av att se liksom bara han har ett par bra vinster och sådär, och slagit Joe Solecki bland andra liksom innan UFC. Så, men det är likt det, han kan exposa det Cameron Van Camp att han inte riktigt hör hemma i UFC, för att det där är ganska basic striking försvar. Och om Motta som är en sådär, man vet inte riktigt kanske vad man har han typ av fighter, om han avslutar det så här, då jag tror att många andra killar i UFC kan göra det också.
Ja, nej men det tror jag också.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu har vi nått sista slutpunkten på podden. Det finns ingen UFC helgen som kommer, så det finns inget mer avsnitt och ingenting att gå igenom. Men vi kommer däremot att gå igenom det under nästa vecka. Som ni alla säkert redan sett så har José Aldo pensionerat sig. Han har lämnat MMA-scenen, i alla fall hoppat av MMA. Han lyckades göra sig slut på det kontraktet, vilket tycker det var schysst att de inte låste upp honom eller fast honom. Men jag kommer att gå igenom det här lite mer djupgående senare i veckan, så att det kommer ett avsnitt till där jag kommer att prata om just José Aldo och hans karriär överlag. Så ni har ett avsnitt till som kommer under veckan. Jag vill även passa på att tacka alla Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Det har dykt upp ett Patreon-exklusivt avsnitt där jag summerar augusti. Jag går igenom lite av det som har hänt i augusti, lite matchningar som jag vill se efter det. Och det här är ett avsnitt som kommer att komma varje månad, så kommer ni få en summering av månaden innan. Så jag kommer att spela in de avsnitten runt mitten på månaden som nu, för att gå igenom lite av det som har hänt, så vi får en liten så här titt i backspegeln över vad som hände i organisationen månaden innan. Så vill ni bli patrons så finns det Patreon-exklusiva avsnitt, och ni får även tillgång till Discord också, där väldigt många är inne och för en härlig dialog, så det är bara att joina. Man kan också swisha, ni hittar länkar och allting här i bion. Ja, vad händer för dig i veckan? Ska du iväg någonting? Är det något som tar upp din tid?
Faktiskt inte, vilket känns riktigt skönt. Jag kommenterade faktiskt en brasiliansk gala nu i helgens Spartacus MMA, men jag gjorde det på liksom distans, vilket är fan. Så alhamdulillah, teknologi, fan vad skönt att man kan göra det nu för tiden. Ja. Men denna helgen är det faktiskt min och min tjejs tvåårsjubileum. Så vi ska nog hyra ett hotell i Köpenhamn och ha det lite mysigt och sådär. Och sen efter det så bär du av till Italien för EM i amatör och IMAF. Och sen 1 oktober blir det ju Wolf.
Just det.
Så det blir full rulle igen, så jag ser fram emot att ha en lite lugnare vecka här hemma faktiskt. Mm.
Nej, men då får du passa på att njuta av lugnet bara. Så snackar vi mer MMA veckan som kommer. Kära vänner, dela jättegärna podden på era sociala medier. Om ni har någon vän som gillar MMA, så langa iväg ett sms så de också får avnjuta galaxens bästa. Tack för den här gången. Hej då!
Champion of